Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 91 av We Are Influencers. Ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden. Jag kan inte riktigt fatta att det redan är maj och den här våren har liksom sprungit förbi. Vi har varit borta här några veckor, det är för att jag har jobbat stenhårt med en nästa lansering av Social Brand Lab, alltså kursen som jag jobbar med. Så att det är över nu, så att nu är jag tillbaka här med er i etern igen. Och i det här avsnittet av We Are Influencers så ska du få träffa Elin Levenhaupt. Och jag fastnade för det här citatet som hon hade på sin Instagram. Hon skrev, vi lever så enkelt och det gör mig så lycklig. Jag tycker det är så himla fint citat. Hon har alltså fokus på landsbygden, på att leva på en gård och jobba delvis som bonde. Men också då som influencer på landsbygden. Elin är, skulle man väl kunna kalla för en mikroinfluencer, men hon är ändå en av dem som har sina sociala medier som sitt primära jobb helt enkelt. Så att lyssna vidare på det här avsnittet om du vill ha hennes tips och tricks, hur du faktiskt hittar din nisch, alltså ditt budskap. Det är ju också ganska passande så här i Social Brand Lab-tider att Elin ju faktiskt är en av kursdeltagarna i Social Brand Lab. Nu har vi dock stängt registreringen för kursen för den här gången, men vi återkommer i höst igen. Så ifall du är intresserad så får du jättegärna gå till socialbrandlab.se och registrera dig på väntelistan. Här kommer min intervju med Elin Levenhaupt. Jag har fått min första förfrågan om ett samarbete och jag har noll koll på vad som är rimlig ersättning. Jag har ju inte så stort konto. Är det lön i form av kläderna jag får som gäller då? Är det något mer jag bör tänka på? Känner du igen dig? Så här ser många DM och mejl ut som jag får från up and coming influencers som är i starten av sin karriär och inte riktigt känner sig säkra på hur reglerna ser ut eller vad man borde ta betalt. Undrar du hur hela friden du ska gå tillväga för att ta betalt för samarbeten i sociala medier? För dig har jag skapat en gratis guide där jag tar dig igenom steg för steg hur du bör räkna när du sätter ihop ett erbjudande till en potentiell samarbetspartner. Gå till www.lalinda.se/tabetalt för att ladda ner guiden. lalinda.se/tabetalt. Hej och varmt välkommen Elin Levenhaupt.
Hej, tack så jättemycket.
Jätteroligt att ha dig här i podden. Vi sitter här och skypar det här och jag har en mikrofon i fokus. Och du är bakom. Det var lite så här tekniskt problem här. Men känns det spännande? Du är ju en poddoskuld, höll jag på att säga.
Ja, men det här är jättespännande. Det här var väl något jag aldrig hade tänkt att jag skulle göra, men det här kommer bli jättekul.
Det här kommer att bli toppen. Uh-huh. Jag tycker att det är lite extra härligt att podda med folk som inte har poddat förut. För då blir det lite så här, ja men det blir väldigt ärligt på något vis.
Uh-huh.
Ja. Du är lite nervös. Jag. Häng inte ut mig nu. Men du Elin, kan du inte bara en liten snappis berätta om dig själv och vad du jobbar med?
Jag heter Elin Levenhaupt då och jag är 30 år. Jag är en småbarnsmamma och just nu jobbar jag, får så säga, till 75% i alla fall med sociala medier då, med min blogg och min Instagram och det. Och de andra 25 så är jag fortfarande en avbytare. Alltså att jag jobbar inom mjölkproduktion. Det är ju tack vare korna sen, som vi kanske kommer till senare, som jag har kommit in på den här banan och blivit en profil på internet då. Så,
jag tycker att vi går in på det på en gång. Du säger att du har blivit en profil på internet med hjälp av korna. Det hör man inte jätteofta i den här podden. Så att du får gärna utveckla det. Hur gick det till?
Nej, men jag är ju uppväxt på en bondgård och jag har hållit på med mjölkkor precis hela mitt liv egentligen. Ända sedan jag var liten så har jag ju fått vara med. Och det var efter att jag hade gått ut gymnasiet och jobbat lite så flyttade jag upp till Örebro. Nu bor jag i en liten bit utanför Eksjö i Småland. Men jag flyttade i alla fall till Örebro och bosatte mig mitt inne i centrum där. Och testade på, alltså jättekontrast från landet till storstan. Och där
fortsatte jag älskar också jag att Örebro är liksom storstan också i jämförelse.
Ja, men det blev ju det. Ja. Ja. Ja, men det blev det om man tänker till på vad jag är van vid. Ja. Så, vad heter det? Och i alla fall, och bosatte mig där och fick upp ögonen för bloggare och... Ja, men det var lite mode, alltså jag hakade mig på det där som de flesta gör med att man ska träna och mode och grejer. Samtidigt som jag då försökte bolla det med att jag fortfarande jobbade med mjölkkor, för jag tog anställning på en gård där uppe också.
Mm-hmm. Men du bodde inne i stan?
Ja, jag bodde ett halvår inne i stan innan jag kände att det höll på att kväva mig. Så flyttade jag ut på landet och bodde där i bara 1,5 år ungefär innan jag flyttade hem igen.
När var det här? Fall,
2010 till 2012 var det. Så var det, ja, det var där. Och jag vet att det var så... Ja, men i alla fall, jag ville visa mitt liv då som anställd med mjölkkor och det. Mm. På samma sätt som de andra bloggare då, fast de mode och grejer, fast jag bakade ihop det där lite och gjorde det till mitt och började blogga om det där uppe. Så startade det allting.
Mm.
Hela alltihopa.
Och sen så du var där i 2 år och hängde i Örebros bloggosfär. Och sen så flyttade du hem till Eksjö igen, för du är därifrån.
Ja, precis, jag är ju uppväxt här. Och det var ju för att då skulle jag ta över gården här hemma efter mina föräldrar, eller börja jobba på det i alla fall.
Och då var du typ, vadå, 22?
Åh, herregud.
Snabb räkning här.
Jag är ju 30.
Precis, ja, och det var 2010, det. Ja. 2012. Nu måste jag vara där runt 22 då. Du är född 90.
Ja, precis. Ja. Nej, 88.
Jag 88, ja, okej. Okay. Ja. Ja, men ja. Där någonstans i alla fall. 22, ja. 24, ja.
Precis.
Att ta över en gård då, det är ju en ganska stor grej.
Ja, det var det ju. Och sen så är man insatt i allting som har med lantbruk och sånt att göra, så kom ju liksom, det var mjölkkrisen och man fick inte bra betalt och allting. Så vi kämpade ju på och försökte liksom, vi ville ju utveckla gården för att djuren skulle ha det så bra som möjligt, men fick liksom inte bygga för att det var en sån situation. Så då kunde liksom inte vi kunde inte satsa på fullt ut med företaget och liksom investera i det som behövdes för att det skulle gå runt då med allihopa. Och sen var det andra, vad heter det, saker med familjen och sånt som hände, och sen blev jag med barn som gjorde att jag fick lägga de planerna åt sidan och vi fick lägga ner mjölkproduktionen. Och när jag fick min dotter så började jag satsa mer på min Instagram och bloggen och allting där. Så det har liksom så jag kom in på det.
Men det måste ju bli en jäkla omställning att ha gått ifrån att jobba. Alltså för det första så måste det också vara en sorg om det är någonting som man har gjort i generationer och sådär.
Ja, det var det. Och jag tror jag precis har kunnat släppa det. Jag tror jag har bearbetat det nu ända tills... för jag hann liksom aldrig riktigt komma tillbaka och börja jobba igen. Mm. Innan jag fick min andra dotter. Så jag tror jag har liksom bearbetat det här. Att jag släppte det och att vi satsade, att min pappa fick köra på själv då. Byta bana och att jag själv bytte bana helt, alltså så stort då.
Mm.
Liksom, ja.
Jag menar från mjölkproduktion till sociala medier. Det är ju ett ganska stort gap däremellan.
Ja, det är ju ett jättegap. Alltså, det är det ju verkligen. Alltså, jag håller ju på med någonting jag aldrig i mitt liv trodde jag att jag skulle hålla på med. Jag var liksom så inställd på att jag skulle hålla på med djuren. Och nu har jag liksom hoppat in. Och liksom, det är ju bara jättekul att utforska och försöka lära sig om hur sociala medier fungerar. Och liksom, det var så jädra lärdom. Och jag liksom lärt mig så fruktansvärt mycket på denna korta tiden. Om allting. Så...
Vad är det några av de grejerna som du känner att du har lärt dig de här åren?
Ja, men liksom så här, jag har nog aldrig riktigt fattat att man liksom kan sälja och arbeta på det sättet och vara ett varumärke och ha sig en nisch och sånt. Det har jag verkligen lärt mig och sen till exempel, jag kan ju ta det till mina första samarbeten. Jag var ju den som inte jag var inte inne i det här ekodjuret riktigt än och gick ju på det här med att ta emot produkter istället för att ta emot betalning, vilket resulterade i att någon annan såg det och jag faktiskt en av de första som blev anmäld till reklamombudsmannen. Ja. Så jag fick ju nästan lära mig den hårda vägen, vilket också jag tycker var riktigt bra, för att det gjorde ju att jag läste på och förstod vad jag var tvungen att göra och ha koll på. Och även om det är massor fortfarande som jag lär mig liksom hela tiden. Det känns som varje dag så lär du dig något nytt. Så. Men jag fick hårda vägen.
Ja, men du blev fälld, eller hur?
Ja, det blev
av reklamombudsmannen. Och det här visst var det här ett Daniel Wellington-samarbete, om jag minns rätt.
Ja, precis.
Ja. Och det är ju liksom, och det är ju som sagt, det är ju väldigt intressant, för det blir ju också lite så, speciellt om man som du inte, alltså du var ju inte, har inte varit med superlänge och har inte, hänger inte i bloggklicken, om man säger så, i Stockholm.
Nej, precis.
Och pratar med andra och sådär. Så det måste ju ha blivit lite som en ishink överhälld över dig när du bara, oj. Vad tänkte du då?
Ja, alltså, nej men det var nog lite både och. Ena stunden förstod jag att det hände, så jag liksom bara kastade mig in i det här utan att liksom... Jag fick lära mig en läxa helt enkelt på den hårda vägen lite. Så, men det är bara, jag tror det gav mig lärdom att ha mer koll och vara mer på fötterna. Jag gjorde ändå att... Jag kom in i era bubbla, Influencer of Sweden, och sökte mig vidare för att ha mer koll. Så att det var liksom tur på något vis egentligen också. Jag vände det nog till att det blev något bra av.
Ja, det är ju helt rätt gjort, men det måste ju ha känts också lite orättvist i stunden.
Ja, i stunden var det. Så det var det helt klart. Och första sekunden tänkte jag på, shit, vad händer nu? Blir det böter på 100 000 att jag har gjort något så här jättefel? Men
det ska man ju veta, att reklamombudsmannen är ju en självsanerande organ, man ska säga. Alltså det är inte en myndighet, vilket betyder att de kan inte dela ut böter, de kan inte dela ut några regelrätta domar, utan det de gör, det är ju public shaming, alltså det är ju den publika skampålen.
Ja, precis.
Helt enkelt.
Ja.
Men det var ju ganska många som fick hänga över den där skampålen de där åren. Det här är ju bara, vad kan det vara, 3 år sedan kanske?
Ja,
någonting sånt.
Så.
Och det, ja, det var ju ganska mycket som kom samtidigt det året. Mm. Men det var ju för att det var ett väldigt, det var ett väldigt vilda västernår. Mm. Och då började ju också att man började kollas. För jag menar, det här har ju hållit på ganska länge. Men när insåg du att så här, när började du känna att så här, nu börjar jag ju få lite följare och det här, this is working liksom. För jag menar, du har ju också en ganska, som du säger, så har du en ganska unik nisch i att du har ändå, ja, men lite grann du, med det här, du hade det här modeträningsgrejen och så sen kom du tillbaka till landet och skulle väva in det. Hur var det för, ja, men både för dig och för dina följare? För du måste ha gjort en ganska stor vändning där.
Alltså jag har nog på något sätt vis ändå gjort det fint eller så. Jag tror jag alltid har blandat, men jag, när jag tänker efter, jag bytte nog till och med Instagram-konto bara för att nystarta då. Mm. Och hade mer, eftersom jag blev jätteintresserad utav foto. Eller det har jag nästan gjort vatt hela livet, men det blev ju mer och mer om man köpte sin första systemkamera där och delade bilder och kom på hur man skulle lägga upp dem genom när Instagram blev populärt. För det var ju samma veva i Örebro som jag skaffade mitt första Instagram-konto. Mm. Men i alla fall på väg, när jag hade flyttat hem igen, då bytte jag konto och följarna hängde faktiskt med över där. Och, och det växte fort. Mm. För man blev väl det här selfie queen, som jag brukar säga, så här med att ta selfies på sig själv i olika miljöer ute i skogen, lite som Jonna Jinton gör och sådär. Alltså, och det var alltså det blev väldigt inne där och jag hade tur att vara med på den raketen så att mitt Instagram-konto växte. För det är nog min huvud, mitt bästa är nog min Instagram.
Det är din primära kanal. Liksom.
Ja, precis. Så.
Men det här fotointresset, var kommer det ifrån då?
Nej, men det har nog alltid funnits sen vi har vuxit upp här och den här fina miljön har varit. Jag har alltid varit så intresserad av naturen och det där att man vill visa upp så här. Jag gillar ju de här scenerna, liksom barnet i Bullerbyn, allt med Asselinger och sånt. Och det har man väl alltid själv velat skapa eller så. Och nu då när jag har kunskapen över detta så liksom delar jag ju med mig av platserna där jag har vuxit. För liksom, jag vet ju var solen går upp där och vilken tid på året och sådär. Så de platserna har jag ju liksom haft. Jag har ju levt här över 30 år så då vill jag ju dela med mig av det. Hur liksom verkligen det vackra här ute med att bo så här.
Men det är ju också skillnad. Jag menar, jag har ju, nu har jag flyttat tillbaka till Övik och bor på landet utanför Övik. Och jag bor ju i våran, liksom som vårt sommarställe. Och här har jag ju, är jag ju också uppvuxen, så att jag känner ju också naturen här. Men det är ju en helt annan sak att kunna skildra det i bilder. Att hitta den där fyrkanten där, liksom, där ljuset kommer in och så kommer du där. Och så, alltså kompositionen och de här bildidéerna, var kommer det ifrån?
Ibland tror jag en del har ju bara det där i sig, alltså den här gåvan att kunna se en bild. Det tror jag inte är någonting man liksom så här riktigt kan plugga sig till, utan så, utan jag har nog bara haft tur att ha just den där lilla där man liksom bara, jag går ut här så ser jag ju kan jag ju se någonting och skapa någonting utav det. Det är mitt sätt att vara kreativ och få liksom utlopp för all inspiration jag har och allting. Alltså, ja. Det är ju verkligen något speciellt som man har. Man kan ju se det och jag tror att jag, till exempel jag på Instagram följer nog väldigt, väldigt många som just har det där. Man kan se att de har det där lilla extra, att de kan se vad en bild ska vara.
Och just också den här kopplingen till naturen, för att där är det ju också, alltså man blir ju lite extra kär i naturen när man tittar på dina bilder.
Ja, tack. Tack så mycket.
Men och det har liksom alltid funnits där?
Ja, alltså alltid. Det är liksom, ja. Det är bara att man har liksom blivit vassare och vassare på att visa det. Och det är väl det som till exempel gjort att jag nu vill satsa mer på YouTube. För att får man det på film så blir det liksom ännu mer. Mm. Alltså det är känslan att få med det på film och skapa film, det är så himla häftigt att man verkligen, alltså, det går ju inte att fejka film, tänker jag så här. Alltså, visst, nu menar jag inte att bilderna är fejk så, utan det liksom får med känslan i film. Mm. Det är liksom, det är ju magiskt att lägga ihop med musik och den vanliga naturens ljud. Alltså det är ju bara wow alltså.
Ja, du är ju väldigt, alltså du gör ju väldigt mycket så här stämningsfulla videos. Medans, jag menar, om man tittar på sig själv eller man tittar på andra som gör, alltså den typiska YouTube-videon som i challenges eller vloggar eller du vet. Du, och du tar med kameran ut i skogen eller i växthuset eller i, och gör liksom en stämningsfull video av det hela. Det är någonting helt annat.
Men jag, det är nog det. Jag vill nog att mina kanaler ska, när man kommer in på dem så ska man liksom få vara lite i en bubbla där man får vara fred ifrån, avskärma all stress och allting som är runt om. Det ska liksom bara bli ett flow så här, och du ska liksom kunna slappna av när du tittar på mina kanaler utan att det ska bli några krav eller press. För att jag tror jag har känt av den själv så himla mycket de senaste åren, att jag vill bara skapa, alltså, när du kommer in till mig så skulle du liksom kunna slappna av och kunna luta dig tillbaka och koppla bort allt det här jobbiga, stressiga som finns.
Och det är ju fantastiskt, tack för det. Men, men alltså, du säger att du har känt av det här stressiga. Alltså, för det är ju också lite den världen vi lever i nu med sociala medier och alltså den här perfektionshetsen eller vad man ska kalla det.
Mm.
Är det någonting som också har kommit ikapp dig i det här jobbet?
Ja, det har det ju. Alltså för det var väl så man liksom startade allt det där med att allting skulle se perfekt och utseendet, träning, inredning, hus, hem, allt det där. Alltså det stressiga, det sliter ju på en, och det är nog det jag vill att mina kanaler ska inte innehålla det längre. Alltså stressen av att se, det kan ju liksom inte så här. Ja, men jag tror du är en av dem som har sagt det här, att man ska vara rädd om vad man egentligen har i sitt Instagramflöde.
Mm.
Att om, alltså, om jag avföljer någon är det ju oftast inte för personen själv, utan det är för att jag själv ska vara rädd om mig själv och vad jag ser. Och det är som, ja, så nu tappade jag att jag skulle komma.
Nej, men jag brukar säga det, att liksom att man måste ta ansvar för sitt eget välmående, och just det här att följa sånt som man faktiskt inspireras av och inte sånt som man kanske tror att man inspireras av eller som man inom citationstecken borde inspireras av. Du vet, alla de här utomlandsresorna och strandbilderna och träningsbilderna och allt vad det är för någonting, utan känner man att det bara är jobbigt och att man känner att man blir stressad av det, avfölj. Därför att ingen kommer att tacka dig liksom.
Ja, det var det jag skulle komma till. Ofta bakar man ihop kanske vad 10 personer gör och får för sig att det är en som gör det.
Exakt.
Och det är där det är farligt. Alltså så. Då det stressar ju en utan att jag tror man förstår det själv ibland. Utan man måste verkligen tänka till.
Mm.
Och det är farligt. Alltså
men jag säger det, tror jag, i, om det var min förra föreläsning eller om det är i Social Brand Lab, som ju du har gått. min utbildning. Där säger jag så här, att plocka fram telefonen och titta på de 10 senaste bilderna i ditt flöde. Hur får de dig att känna? Och verkligen så här, analysera, känn efter på varje bild. Inte bara så här, scrolla, utan känn efter på varje bild. Får den här mig att må bra? Är det här inspirerande? Är det utbildande? Är det underhållande? Eller är det bara någonting som klassas som inspirerande, fast egentligen så är det bara pressure liksom.
Precis.
Hur har du lyckats göra det?
Få bort det eller så, eller?
Ja, alltså att må bra i vad du konsumerar.
Nej, men jag tror det är lite av, alltså mitt liv var en svacka där jag liksom insåg att man ska bara vara tacksam om man kan ställa sig upp och ha en frisk kropp och allting. Alltså det här pressen att vara vältränad och allting, det betyder ingenting om du inte har hälsan.
Mm.
Alltså det blev en period i mitt liv där det blev så fruktansvärt påtagligt. Och då, alltså efter det tror jag att jag vände totalt på mitt tänk med vad jag tar in, vad jag ger, och att jag har ett ansvar. Alltså det känns som jag har ett ansvar. Att de som följer mig vill jag vara måna om att de inte ska känna någon press då, av, eftersom jag själv blev så himla insliten i det där och for så illa. Så ja, det var en tuff tid i mitt liv som gjorde att jag fick insikt i det här, att man måste vara så försiktig med vad man konsumerar, alltså in genom sociala medier.
Och det var sociala medier som fick dig att må så?
Ja, alltså mycket. Och så, alltså sen i bagaget har man kanske haft dåliga relationer som jag har gjort det, men alltså...
Det spädde på.
Det spädde på, ja. Så.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Var det någonting som du delade med dig av till dina följare?
Nej, inte så. Då har jag nog inte gjort det. Men jag har tankar om att nu när jag har byggt upp en ny hemsida och blogg och det, att mer, jag ska prata mer om det. För jag, liksom, man är ju inte ensam, det är ju jättemånga. Och det är nog lite mer så här, jag ska mer öppna upp mig själv. För jag tror att jag aldrig riktigt har gjort det. Och därför så, efter att jag gick din kurs nu, så har jag verkligen gjort ett nystart med webbsida och det och där. Och blogg och det. Det ska vara mer personligt och öppet.
Tack. Mm. Alltså det känns ju, det är ju jätteroligt att höra att du har liksom, alltså, och sen är jag ju så här, man ska absolut inte dela med sig av mer än vad man känner man är bekväm med. Mm. Utan det måste ju kännas bra. Men jag tror ju också att när man öppnar upp sig och om det som är jobbigt. Mm. Alltså jag har ju aldrig fått någon som har sagt så här, men gud vad du gnäller, eller gud vad boohoo, synd om dig. Utan det är ju snarare så att jag känner igen mig. Mm. Det är den reaktionen jag nästan uteslutande har fått. Mm. Och det är väl fantastiskt om man kan hjälpa folk att inte känna sig så ensamma.
Ja, precis. Så det är liksom det, av den anledningen följer man ju andra, för att man känner ju igen sig. Eller så.
Mm. Men du, jag vill fråga dig om en grej kring de här amningsbilderna som du lägger upp. Du har ju två döttrar och den yngsta är, vad är hon? Snart ett år? Nej, inte riktigt.
Ja, hon är 10 månader, så inte
ja, så snart. Så snart. Ja. Och du har liksom, alltså när man tittar i ditt flöde så är det är ganska många bilder där du ammar. Och jag har förstått att du är väldigt glad över att du kan amma, för att du inte gick så bra med förra dottern. Mm. Och det här är liksom, och att du lägger upp bilder när du ammar. Och det här har ju varit en väldigt stor grej på Instagram, just att amningsbilder blir borttagna och sådär. Är det här lite aktivism för dig?
Både och. Jag tänker att det är så naturligt, så det ska liksom bara finnas där. Alltså, den som inte tycker det får ju avfölja då. Men liksom, jag har ju nog inte riktigt använt de taggarna liksom pusha på. Det är väl nog vid något tillfälle jag förstår att folk har blivit påhoppade. Men jag har aldrig blivit det.
Du har inte det?
Nej. Inte om någon så. Jag har haft väldigt tur. Men sen är det, jag tycker att det är så fruktansvärt naturligt som allt annat. Så att jag försöker få det så naturligt som möjligt i mitt flöde som det kan bli. Och just nu är mitt liv består av väldigt mycket amning. Så då blir det väldigt mycket amning utåt också. Så det, ja. Nej, alltså. Nej, jag får något att säga att det.
Nej, men jag tycker att det är, det där är bara intressant för att det blir, för du skriver ju sällan om det. Du skriver ju sällan om att, alltså på de här bilderna som där du ammar, texten handlar inte om det. Vilket gör att det blir så naturligt. Då blir det ju inte en, det blir inte en grej.
Mm.
Men du har aldrig funderat på att göra det till en grej. Eller vill du mest bara inte sticka ut så mycket?
Samtidigt som jag gör, jag sticker liksom ut för att jag har ju mina följare, men alltså det är om jag, om det kommer med tiden då.
Mm, kanske.
Ja.
Får kaxa till det lite grann.
Ja, alltså det kanske är det som händer sen, eller när jag, men det kanske är så att jag inte behövt göra det för att jag inte blivit påhoppad. Ingen har liksom så här fått.
Nej. Man måste göra det lite förbannad, med andra ord.
Ja, ja precis. Då blir det hus i helvete.
Men alltså, och det är också så här lite, det finns ju också, men det är också en naturlig del, men just det här att det är också lite naket, det är, ja men det är amningen, det är lite naket, det är lite, alltså är det här någonting som du har någon slags, du har gjort medvetet, eller är det bara så naturligt för dig?
Mm, det är nog väldigt naturligt. Jag försöker komma på vad som är naket eller vad det liksom, det ser jag, måste tänka till vad det är jag har.
Ja, du ser det.
Har jag inte visat jag också så här. Men
nej, och det är ju inte naket på ett sätt som blir så här, titta jag är så naken, men det kanske är en bild bakifrån där man ser att du är att du inte
ja, men jag,
har en tröja på dig eller att det är någonting sånt liksom.
Ja, att jag vad kan det ha varit? Ja, men till exempel bada nere vid sjön, där har vi alltid badat nakna. Det skulle nästan vara konstigt för mig om jag hade kläder på mig när jag var själv där nere.
Ja.
Och då liksom, så här gör man. men sen, det kanske, alltså visst, vissa bilder är ju för att visa att min mammakropp ser ut så här. Den är liksom inte, det kan nog vara för att i början långt in. Ja, men när jag startade var det ju bara de här att det skulle se ut som jag var så vältränad och hela det där, allt skulle ju bara se så perfekt ut som möjligt att jag tar inte bort någonting, allt, det ska bara se ut som det är och jag vill väl visa hur det är i alla vinklar med allting och jag kan nog, ja men jag kan nog komma tillbaka att någon gång i tiden så hade jag inte lagt upp en bild om en blodådra syntes där eller en rynka eller ett märke eller alltså, så skadad var man ju för så många år sedan och att så vill jag inte ha det, det är inte min kanal längre så här. Alltså de som har följt mig från den tiden ska få se att jag är precis som alla andra och det här är jag.
Vilka är dina följare då? Och vad betyder de för dig?
De betyder jättemycket för mig. För att jag tror ofta att mina följare är ju sådana som också har haft det som jag har haft. Ofta har varit påverkade av stress och hur du ska ha det perfekta livet. Och det är många av dem som tror jag, många är de som bara vill fly kanske verkligheten lite och trilla in hos mig som kanske, ja men, som kanske bor inne i stan men är uppväxt på landet och vill komma ut och vad kan de mer vara för några?
Vad säger de? Vad är det de brukar om man tittar på ditt innehåll och din YouTube och din Instagram och så här, vad är det du får mest reaktioner på?
Men det är ju det här naturliga. Att det är djuren och det är trädgårdslivet och det är jordbruket och det är skogen och det är jag med mina barn i det. Där vi bara är eller så. De får liksom hänga med i mitt vardagsliv. Och det är det de kommenterar och tycker är så fint och ofta att de känner igen sig. Alltså, det är ju både småbarnsmammor och pappor som skriver samtidigt som det är sådana som inte har barn som också kommenterar. För då, de tycker det är fint med naturbilderna. Jag liksom verkligen blandar så jag tror jag har en väldigt bred skara som följer mig av både unga som gamla och liksom så ser att jag går min egen väg och visar mitt och att det inspirerar dem.
Men sen tänker jag också på det, hur du tänker kring samarbeten, för jag scrollade igenom din Instagram och du gör ju ganska mycket samarbeten. Hur går det ihop med, liksom, hur tänker du när du väljer ut samarbetspartners och hur reagerar din publik på det? För jag vet att till exempel Jonna Jinton fick ju mycket skit när hon började göra samarbeten för att det är någonstans här sabbade folks bild av att hon var den här älvan som skuttade omkring i skogen och typ åt bark och aldrig kissade. Det kändes lite som att det var det folk trodde och inte behövde tjäna några pengar. Vad har du fått för reaktioner?
Alltså jag har nog faktiskt haft det rätt så bra. Det kanske har varit någon reaktion där de tror att jag bara har tagit det för pengarna. Men jag kan nog hittills stå bakom alla betalda samarbeten jag gjort. För det har man ju också lärt sig med tiden. Och till exempel som idag, då väljer man, det känns som man bara väljer 1 av 50. För att man är så hård med vad som ska synas på ens kanaler. För att alltså, jag vill ju att det ska vara, alltså, jag har ju min målgrupp och gör ett samarbete. Ska det verkligen vara någonting som jag står bakom och som jag tycker passar mina följare? Och liksom bara den senaste lilla tiden känner jag att jag har blivit stenhård med det. Så nu passerar väldigt många samarbeten känner jag. Bara för att det är inte min nisch eller min det som ska synas på mina kanaler.
Men är din primära inkomst numera alltså reklamsamarbeten?
Ja, det är det. Så
snyggt jobbat.
Ja. Så ja, jag känner också det. Oj, det är liksom alltså från att inte komma från någonstans så är det ändå det just nu och det är bara att nu ska jag verkligen satsa på dem så att det verkligen verkligen blir sånt som passar mina kanaler. Så
ja, för nu är det ju också så här, du säger att du fortfarande jobbar, du jobbar 25% på någon annans gård då, eller?
Ja, precis. Man kan hyra in mig om man vill ha hjälp med att mjölka kossor. För
du är konsultar liksom som mjölkpiga.
Mm, precis.
det är ändå ett ganska nice visitkort, så här, konsultande mjölkpiga och influencer.
Mm. Ja, det är alltså, ska man ha hjälp med ja, försäkring eller vad som helst. Det är rätt stora frågetecken där. Eller om man skulle vara mammaledig. De hängde inte riktigt med på vad det var för kombo. Så.
Det är jätteroligt. Det är jätteroligt. Men blir du anställd då? Eller gör du det via företaget?
Jag gör det via företaget.
Så. Det är ju faktiskt jättekul. Ja. Vad står det på verksamhetsbeskrivningen?
Jag tror det är husljustekniker. Det ena och det är influencer, det andra. Nej, men det är nog blogg och PR, om jag kommer ihåg rätt. Men jag måste se över det här, känner jag. Alltså.
Ja, det går ju kanske inte, komjörkandet går inte in under blogg och PR.
Nej, det är uppdelat lite så.
Men har ni egna djur också?
Jag själv, vi har ju bara höns och hundar och katter. Men min pappa har ju fortfarande kvar gården med köttdjur nu då istället. Så, okay. Och de är ju här, men vi hjälper sig åt alla med dem också. Men det är huvudsakligen min pappa nu och min bror faktiskt. Så jag har släppt på den biten sen jag fick barn. Så.
Men det måste också vara, alltså, nu kommer mitt blödiga self fram här. Men alltså just det här att gå från mjölkkor till köttdjur. Alltså rent emotionellt. Blir inte det jättekonstigt? Eller är det bara jag och mitt oinsatta liksom, self?
Nej, men det, alltså, det är som dag och natt på ett vis. Även om någon annan kanske bara tycker att det är en ko. Men alltså, det är helt två helt olika branscher eller så. Mm. Som man håller på med. Så det ena är ju mjölkproduktion. Och det är så fruktansvärt mycket runt det. Samtidigt som det är samma sak när man håller på med kött. Det är bara det att när man håller på med mjölk så har man så fasta tider som vi hade då. Man är liksom alltid 4 på morgonen, 4 på kvällen. Alltså där ska det mjölkas och då var man alltid där. Varje dag. Alltså det är ju sjuk omställning. Liksom. Ja. Så mot när med kötten kan man liksom så här. Man ska ju alltid vara där morgon och kväll. Och tillsyn under dagen också. Men man kan liksom. Det gör ingenting om det är 7 på morgonen. Och kanske 8 på kvällen. Alltså så, för det är inte den exakta tiden som när man ska mjölka.
Okej, okay, så det är lite mer chill att ha köttkor.
Ja, samtidigt som jag inte vill säga att det är det heller. För att det är ett sjukt ansvar med så mycket djur. Så.
Ja, absolut. Det jag tänkte på det är att man måste slakta dem. Och att det blir jobbigt. Men man slaktar kanske mjölkkor också. What do I know?
Ja, det är nästan det bästa köttet där om du vill ha. Alltså så, det är en gammal mjölkko.
En gammal mjölkko som har fått arbeta för sig, det är mört och härligt. Nej, men gud,
ja, en SRV, vet du. Alltså, för mig, alltså en del kan jag förstå att tycker det är jättehemskt. Men det är också så naturligt för mig det här med djur och natur. Och liksom, jag är ju jägare också, så att det är inte, för mig är det ju inget konstigt det. Men just sen så förstår jag ju de som aldrig har varit i kontakt med det.
Som jag.
Ja, men du är ändå uppväxt på landet.
Ja, på landet, men inte på gård. Alltså, vi har ju min morbror och min morfar hade ju, de har ju varit åkare och kört vassle. Alltså vassle är, för de som inte vet, det är sånt som mjölkkor äter. Dricker.
Men då är branschen där lite.
Ja, men är det fortfarande så, eller?
Nej, men alltså, om de kör vassla, ja, men det gör de nog fortfarande, tror jag.
Ja.
Från bejerina, ja.
Ja, precis. Och, men sen så kör de också mjölk. Poängen med det här är att jag har ju hängt på mjölkgårdar. Och liksom, det bästa var ju när man fick klappa kalvarna. Men det är typ den kontakten som jag har haft med gårdar. Plus att jag då, jag ser ju, alltså vi har ju, det är ju kossor här. Och, så här. Och jag vet inte, jag har väl någonstans också så här alltid förträngt det faktum att det är en industri bakom liksom. Utan jag bara, åh, kossor är mysigt.
Ja, och sen samtidigt, ja. Ja, men så,
det är en helt annan diskussion, men den är väldigt intressant.
Ja, gud ja, det går att hålla på i evigheter med det där.
Det är nu du går igång liksom.
Ja, nej, men det är nog lite så. Alltså, man klamrar nog inte in på mina sociala medier och påstår någonting som inte är... Alltså, som är, alltså du kan inte komma med något som du tror är fakta om svensk jordbruk utan att jag... Då ryter jag ifrån.
Gör folk det?
Ja, det händer. Så.
Och vad är det du får höra då?
Men det är ju det här att det skulle vara som miljöbo och sådana här grejer. Det lägger ju mycket fokus på min Facebook-sida. Att man inte ska ta... För det är så mycket felaktig fakta som är ute. När man liksom själv går och lever i det här och förstår hur liksom det kretsloppet hänger ihop. Så det, och det...
Så det är din Facebook-sida man ska hänga på ifall man är intresserad av... Den delen av det hela.
Ja, det är precis.
Alltså jag tycker jag ser liksom det blänker till lite i ögonen på dig så här, när man pratar om de här grejerna. Är det inte, alltså det skulle ju vara intressant att läsa lite mer om också, tänker jag, på alla de olika kanalerna.
Ja, det blir mer det i framtiden. Och det är ju alltså, tack vare att jag gick din kurs och förstod vad jag brinner för. Och då, alltså det blir, jag har ju så mycket planer inför framtiden så att...
Berätta.
Men det är ju bland annat att liksom pusha mer för svenska grejer och jordbruket och liksom hållbarhet och liksom, ja, så lite... Ja, jag vet inte hur mycket jag ska säga av allting jag har för alla.
Allt!
Och det är sånt jag håller på. Jag håller bara på just nu att bygga upp färdigt min hemsida och sen ska jag gasa iväg med alla tankar jag har antecknat i
Gud, vad spännande. Vi får göra en uppföljningspodd alltså om ett par år och se vad som har hänt med Elin Levenhaupt AB. Det kommer uppenbarligen att dra iväg, det hör ju jag.
Jag vet någon frågar mig vad jag gör om en tid, jag bara, då syns jag på tv.
Ja, lätt. Jo, men alltså jag känner ändå att så här, du har ändå, för det som jag brukar prata om, eller det som jag pratar med Social Brand Lab också, det är också just det här att nischa sig handlar inte bara om just det här att du har en nisch som är mode eller träning eller mat eller någonting, utan det handlar så mycket mer om typ vad är det du vill säga? Vad har du för budskap? Hur vill du påverka människor runt omkring dig?
Mm.
Och det är ju där någonstans jag känner att där har du en så tydlig nisch. Plus att du har ett väldigt tydligt bildspråk, du har väldigt tydlig, alltså, ja, jag tycker du har väldigt tydligt varumärke, helt enkelt.
Ja. Ja, det är det jag vill ha och vill jobba vidare på nu. Och ja.
Hur ser drömmen ut? Förutom att vara med på tv då?
Hur ser drömmen ut nu? Nej, men det är nog att bara alltså, köra 100%. Även om jag vill släppa den biten med att mjölka kor och även om jag tycker det är fruktansvärt kul, vilket jag antagligen. Nej, men mitt mål är ju att kunna gå ner i tid och ändå lyfta viktiga ämnen som har med landsbygden att göra, att man kan jobba och leva och vara, alltså att det var frågan framåt.
Vad drömmen var framåt, så att jag tror att du var helt rätt ute.
Ja, men det är ju att jag ska kunna jobba med viktiga frågor och hållbarhet och blogga om det och hålla på med YouTube och det, och att kunna få, vad heter det, utlopp för min kreativitet och alltså genom mina kanaler, och samtidigt ha det som mitt jobb och samtidigt som det hjälper landsbygden där jag bor och lever. Eftersom jag ändå är från grunden en av dem som har kämpat och slitit här med svenskt, och det kan komma och ändå jobba med och lyfta fram det nu då och lärt mig till den biten. Alltså, för att de som jobbar med det på det viset, som när jag var mjölkbonde, de hinner ju inte med det på det viset. De har ju sitt, och nu vill jag liksom vara ansiktet utåt för svenskt och svenskt jordbruk, svensk landsbygd, svensk skog, natur, allt det där. Jag, om några år ska se mig, så är jag, det är mig de tar in till expertpanelen när någon ska fråga någonting om jordbruksfrågor och natur och allt vad som händer här ute. Så.
Jag tycker det låter helt fantastiskt. Snacka om en vision. Där har du ju verkligen en fantastisk vision. Jag ser fram emot det. Men vi ska börja avrunda. Men hur, jag vill först fråga dig. Jag brukar be mina gäster om 3 tips för att lyckas i sociala medier. Vad har du att dela med dig av?
1 är nog, var rädd om dina följare. Bry dig inte om hur många de är, utan lär känna dem och var rädd om dem. Prata med dem. Var dig själv. Alltså, visa ditt, vem du är. Försök inte måla upp någonting som inte är du, utan var dig själv. Och så 3 säger, stick ut. Gör något som gör att du sticker ut, så att folk får upp ögonen för dig, för att kunna nå fram och bli någon på nätet.
Mm. Hitta din nisch, hitta din grej. Ja. Liksom. Mm.
Ja.
Jättebra. Elin, vart hittar man dig någonstans om man vill följa dig i all of the socials?
Ja, men nu hittar man mig på min snart snygga, helt perfekta blogg www.elinlevenhaupt.se, eller så hänger du på min Instagram, och det är ju Elin Levenhaupt. Det är vanligt, det är bara att söka in på det.
Man får kika i show notes om man inte förstår hur man stavar ditt efternamn.
Ja,
det är lite lurigt ibland.
Ja, det är den verkligen. Men
W och Haupt, Haupt. Jag ska lägga in ett H där också någonstans, nej.
Haupt.
Ja, men inte något mer H. Okej, nej, vi gör bara folk ännu mer förvirrande nu. Gå in och kolla på show notes.
Så... ja, nej, men trillar man in på bloggen så kommer man vidare till alla mina kanaler där genom det är snyggt uppstaplat.
Bra, vad bra. Tack snälla Elin för att du var med i podden.
Ja, tack så jättemycket.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried three other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. Shopify made it really easy for me to shift everything over and hit the ground running. I was able to migrate my products and all of my customer information over.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Go to shopify.com/listen to take your business to the next level today.